I slutet av oktober faller den första snön.
Der Führer, dem die Winterausrüstung unserer im Osten kämpfenden Soldaten besonders am Herzen liegt, bei der Besichtigung von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen, mit denen die Truppe im Osten versehen wird. Die Vorbereitungen für die Ausgabe an die Truppe sind schon seit langer Zeit im Gange. Die Bevorratung ist reichlich, sodass jeder Soldat mit warmen Wintersachen versehen werden kann.
I själva verket existerar vid denna tidpunkt knappast någon vinterutrustning utöver utställningens persedlar. Det kommer inte att bli något vinterfälttåg, hade Hitler försäkrat sina generaler. I mitten av november kommer den ryska vintern. Gyttjan fryser till is. Temperaturen sjunker snart till 30, ibland 50 minusgrader. Trots optimistiska rapporter från östfronten kan det allvarliga läget inte döljas. I journalfilmerna kan tyskarna nu se soldater i märkliga utstyrslar. För att kamouflera sig i det vita landskapet används underkläder, lakan eller vad man kan komma över. Och bristen på varma vinterkläder är i det närmaste total.
Ein Stoßtrupp der Waffen-SS geht zu gewaltsamer Erkundung vor und dringt in die sowjetischen Linien ein.
Den 6 december kommer den ryska motoffensiven. Välutrustade sibiriska elitdivisioner kastar tillbaka de tyska trupperna som lider svåra förluster. Hitler avvisar tanken på en taktisk reträtt och kräver fanatiskt motstånd av varje soldat.
Und nun Wintersachen für die Soldaten der Ostfront.
Den 20 december annonserar Hitler en insamling av kläder och vinterutrustning till de tyska trupperna.
An keiner Tür klopfen die Sammler vergebens. Schon am ersten Tage gingen riesige Mengen von Woll- und Pelzsachen aller Art bei den Parteidienststellen ein.
Den 23 december stipulerar Führer dödsstraff för den som olovligt förser sig av de insamlade persedlarna.
Und die Schwester gibt auch ihre Skier ab. Na, sowas Nettes. Da werden sich aber unsere Soldaten freuen.
Utanför Moskva fryser tusentals tyska soldater ihjäl. Hitler firar jul i Wolfschanze, högkvarteret i öster. Hitlers ovilja mot snö utvecklas under dessa veckor till en fobi som han aldrig mer skulle bli kvitt. Anblicken av snö gör honom sjuk. De konstnärer som avdelats för att skildra det ryska fälttåget fullföljer sitt arbete. I deras bilder finns nederlagets förebud. Den 7 december hade Japan anfallit den amerikanska flottbasen Pearl Harbor och därmed dragit in Förenta staterna i kriget. Trots sitt trängda läge hade Hitler den 11 december, som ville han utmana nederlaget, förklarat Amerika krig. År 1941 går mot sitt slut. Hitler anar redan att kriget i själva verket nått sin vändpunkt. För första gången har den tyska krigsmaskinen stoppats. De krigsmål Hitler ställt upp saknar resursmässig täckning. Hans vision av världsherravälde störtar samman. Det som återstår är Tredje rikets dödskamp. En dödskamp i ultrarapid. Ett reducerat krigsmål börjar nu ta form. Utrotningen av judarna. På en konferens i Wannsee utanför Berlin beslutas den 20 januari 1942 om de europeiska judarnas öde. En noggrann plan för en slutlig lösning av judefrågan upprättas. Hoppet stod till det Tyskland som varit Goethes och Schillers. Den tyska kulturens höga ideal uppfattades som en sista spärr mot barbariet. ...1933 utgjorde judarna mindre än 1% av Tysklands befolkning. 500 000. Mer än hälften hade lämnat landet innan de tyska gränserna stängdes 1941. För Europas 11 miljoner judar blev den annalkande katastrofen aldrig helt synlig. Det otänkbara var inte fattbart. Det andra Tyskland, det goda Tyskland, hade tystnat eller gått i exil. I Tredje riket dödade man sedan länge människor för att bereda väg för en ny kultur. Fram till hösten 1941 hade mer än 70 000 sinnessjuka gasats inom ramen för T4-aktionen. Men redan i början på året hade man stött på problem. Flera av eutanasianstalterna låg i anslutning till tyska tätorter. Den tjocka röken från krematorierna var fullt synlig. Hårlockar som stigit upp genom skorstenarna hamnade på gatan. Berusad T4-personal pratade bredvid mun på intilliggande barer och kaféer. Rykten om vilka sjukdomar aktionen gällde cirkulerade bland befolkningen. Det talades om att sårade från fronten skulle få dela de sinnessjukas öde. Att det i krigstid spreds rykten om att sårade soldater skulle komma att mördas var på sikt oacceptabelt. Protester från det tyska prästerskapet gav ytterligare näring åt oron. I augusti 1941 beordrade Hitler att den del av aktionen som var alltför iögonfallande skulle stoppas. Hädan efter skärpte sekretessen ytterligare kring allt som hade med utrotningspolitiken att göra. Bakom de framryckande trupperna på östfronten arbetade specialenheter under SS ledning, Einsatzgruppen. Deras uppgift var att systematiskt skjuta i första hand judar, men också zigenare och politiska kommissarier. 4 000 till 5 000 man fördelade på fyra enheter mördade uppskattningsvis 100 000 människor under sovjetfältågets första månader. Denna teknik, massskjutning direkt i massgravar, var att betrakta som ett provisorium. 11 miljoner judar skulle knappast kunna avlivas på detta sätt. SS, den organisation som fått Hitlers förtroende att verkställa utrotningspolitiken, utgjorde ett slags nazismens avantgard. Det var i samhällets översta skikt, bland jurister, medicinare och andra akademiker, som SS-chefen Heinrich Himmler rekryterade sin ledarkår. För detta urval stod Reinhard Heydrich som något av ett idealt exempel. Skicklig fäktare, hängiven violinist och en av utrotningspolitikens främsta vägröjare. Den 31 juli 1941 får Heydrich i ett brev i uppdrag av Hermann Göring att vidta alla praktiska och materiella åtgärder för judefrågans slutliga lösning i Europa. Heinrich Himmler och Heydrich utsåg hösten 1941 Hauptsturmführer Herbert Lange att inleda nästa fas i utrotningsarbetet i öster. Lange hade redan erfarenhet av avlivning med gas. Inom ramen för eutanasiaktionen hade han gjort punktinsatser i Ostpreussen med en ny metod, gasbilen. Med tre sådana fordon till sitt förfogande skulle Lange i Kulmhof i närheten av Lodz inrätta det första utrotningslägret i historien. Denna skåpbil tjänade som både gaskammare och transportfordon. Motorns avgaser leddes in i lastutrymmet. Offren fick stiga in på en plats, transporterades några kilometer och kunde lastas ur på en annan och slängas direkt i massgravar. Också inom SS bedrevs nu vården av den tyska folkkroppen på dubbel front.
Um alle Tuberkulosekranken möglichst frühzeitig zu erfassen, ist der Röntgensturm an der SS eingesetzt. Mit eigenen Röntgenapparaten fährt in alle Gaue, um Reihenuntersuchungen durchzuführen.
Även i de tysketniska polska områdena turnerade SS-läkare med röntgenbussar för att bekämpa TBC.
Alle Volksgenossen sollen von den Röntgenschirm kommen. Damit jede Infektionsquelle rechtzeitig erkannt wird.
I utrotningslägret Kulmhof gick samtidigt gasbilarna i skytteltrafik. SS-personal i vita rockar och utrustade med stetoskop tog emot sina offer för behandling. Upptäckten av det judiska viruset, säger Hitler, är en av de största revolutioner som ägt rum i världen. Samma kamp som Pasteur och Koch var tvungna att utkämpa måste idag föras av oss. Otaliga sjukdomar har sin orsak i en enda basil, nämligen juden. Vi kommer att återfå hälsan bara om vi utrotar judarna. Yttrandet är från februari 1942. Ungefär samtidigt får Christian Wirth, som tidigare installerat efter naziaktionens gaskammare, i uppdrag att ställa sina kunskaper till förfogande. Wirth betraktar Lange som en ren amatör. Kulmhofs gasbilar kunde bara avliva 40 personer åt gången. Och Wirth installerar nu de första stationära gaskamrarna i öster. Den 17 mars kan personalen i utrotningslägret Belzec ta emot sina första offer. Gaskamrarna är kopior av eutanasianläggningarna, men har mångdubbel kapacitet. I snabb takt byggs efter samma princip också dödsfabrikerna i Sobibor och Treblinka. Under tiden hade en tredje skola utvecklats som skulle komma att ställa de andra fullständigt i skuggan. I Auschwitz experimenterade man med ett insektsgift baserat på blåsyra. Redan den 3 september 1941 hade man provgasat en mindre grupp ryska krigsfångar. Omedelbart efter den tyska inmarschen i Polen 1939 hade ett filmteam avrest till de ockuperade områdena. Man hade fått i uppdrag av Goebbels att spela in en propagandafilm om judens rätta natur. Filmen spelades in i den judiska misär som fanns i de polska städernas slumkvarter. Den 28 november 1940 hade filmen premiär på en av Berlins största biografer. I den festklädda publiken finns representanter för partiet, krigsmakten, konstlivet och vetenskapen. Med er evige jude nådde kampanjen mot judarna sin kulmen. Det var propagandakrigets final och utrotningskrigets preludium.
Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten. Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hineinzumischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Der Schönheitsbegriff des nordischen Menschen ist dem Juden von seiner ganzen Natur aus unverständlich und wird ihm ewig unverständlich bleiben. Für die Reinheit und Sauberkeit des deutschen Kunstempfindens hat der wurzellose Jude kein Organ. Was er Kunst nennt, muss seine entarteten Nerven kitzeln. Ein Geruch von Fäulnis und Krankheit muss es umwittern. Es muss widernatürlich, grotesk, pervers oder pathologisch sein. Diese Fieberfantasien unheilbar kranker Hirne wurden einst von jüdischen Kunsttheoretikern der deutschen Öffentlichkeit als höchste künstlerische Offenbarung aufgeredet.
1938 hade en annan film producerats. Den handlade om bekämpning av insekter. Filmen redogjorde för en ny och effektiv metod. Hur man utrotar skadedjur med gas.
Die Anopheles-Mücke bringt die Malaria. Die Gelbfiebermücke, auch ein Todfeind des Menschen. Aber warum in die Ferne schweifen? Unsere Fliegen sind so nah. Auch sie können Krankheiten übertragen. Typhus, Cholera, Augenentzündungen. Ein etwas unbekannterer Kollege, der Messingkäfer. Aber Kleider hat er auch zum Fressen gern. Mit Metall hat dieser Messingkäfer also nichts zu tun. Dafür macht der Holzwurm seinem Namen Ehre. Er macht nicht einmal vor wertvollen Kunstschätzen Halt. Zu diesem Kampf die schärfsten Waffen, die Giftgase.
Det är fortfarande 2 år tills kolmonoxid börjar användas för avlivning av sinnessjuka. Och det ska dröja 3 år innan denna gas för första gången provas i Auschwitz. Gasen heter Cyklon B.
Blausäure, die ja äußerst giftig ist, eignet sich zur Schädlingsbekämpfung ganz besonders. Hier ihre einfachste Anwendungsart. Man lässt sie von porösen Gipswürfeln aufsaugen, die dann in gewöhnlichen Blechbüchsen gasdicht verschlossen werden. Mit Blausäure durchgast man größte Betriebe ohne jede Gefahr für Mensch und Material. Die Fenster werden gasdicht verklebt.
I ett hemligt tal i april 1943 säger SS-chefen Heinrich Himmler inför en grupp SS-officerare: med antisemitismen är det som är avlusning. Det är ingen världsåskådningsfråga att undanröja lössen. Det är en fråga om renlighet. På samma sätt har antisemitismen för oss inte varit en fråga om världsåskådning, utan en renlighetskur som ju snart har genomlidits. Vi är snart avlusade. Det finns bara 20 000 löss kvar. Sedan är det slut på dem i hela Tyskland. Det var inte bara en tillfällighet att ett insektsmedel skulle bli nazisternas effektivaste vapen i kampen mot judarna. I åratal hade liknelsen hamrats in av de nazistiska ledarna och i propagandan. Judarna hade liknats vid sjukdomsalstrande bakterier, insekter och skadedjur. För Rudolf Höss, kommandanten i Auschwitz och hans personal, var tanken därför inte avlägsen. Det insektsmedel som i lägret användes till bekämpning av ohyra kunde också användas mot människor. För Höss var det också ett slags uttryck för finkänslighet.
Langsam erfüllt das Gas den ganzen Raum.
Jag rös alltid inför perspektivet av utrotning genom skjutning, har han berättat. Jag var därför lättad av att tänka på att vi skulle besparas alla dessa blodbad och att även offren besparades lidande ända till det sista ögonblicket.
20 stunden lang Blausäureeinwirkung und alle Schädlinge mit Brut und Larven sind vernichtet.
Hier in diesen hellen gepflegten Räumen gibt es keine Schädlinge.
Sauberkeit und Erhaltung der wertvollen Güter bilden die Grundlagen für die Gesundheit und den Wohlstand eines Volkes.
Den nazistiska skönhetskulten fungerade som ett slags mental kosmetik. Bilden av idyllen fick agera skärm bakom vilken mördarna kunde operera. När Auschwitz-kommandant Rudolf Höss beskriver sin hustrus blomsterparadis och sina lyckligt lekande barn i den idyll som han skapat i skuggan av dödslägret är det just ett uttryck för denna funktion. Sedan massutrotningen börjat var jag inte längre lycklig i Auschwitz, klagar Höss. Min fru kunde aldrig bli klok på mitt dystra lynne. Hon tillskrev det något obehag i tjänsten. Efter det att min hustru kommit underfund med vad mitt arbete gick ut på hade vi sällan lust till samlag. Från och med början av 1942 blev avlivning i gaskammare den helt dominerande utrotningsmetoden. Massskjutningarna hade helt upphört. Utrotningen fick karaktären av hygienisk åtgärd. I Auschwitz upprätthölls också den medicinska auran. Läkare spelade en viktig roll i avlivningsprocessen. Det var läkare som utförde selektionen, avgjorde vilka som skulle dö. Det var läkare som övervakade att giftgasen, cyklon B, användes enligt föreskrifterna. Och det var läkarnas uppgift att efteråt kontrollera att offren verkligen var döda. Ett system där offren själva till stor del tvingades sköta utrotningsanläggningarna skulle skydda bödlarna från obehaget av sin fruktansvärda hantering. Massmorden var den yttersta konsekvensen av Hitlers människogestaltande ambitioner. Och till sist nådde den nazistiska skönhetskultens kosmetik ända in i gaskamrarna. Dödandet var en biologisk mission och därmed inte mord. En helig tribut till det rena blodet. Dödandet hade fått sin förskönande omskrivning. Mördandet sin estetisering. Nazisternas dödsfabriker var antropologiska reningsanläggningar. Ett redskap att försköna världen. Jag har givit order om att varje officer, förutom sin officersvärja, ska ha med sig Karl Mays böcker om hur man kämpar mot indianer. Det är så de ska bekämpa ryssarna. De ska dolda avvakta bakom träd och broar och sedan storma fram för att döda. Detta yttrande av Hitler från 1942 antyder kanske bättre än någonting annat hans märkliga förhållande till verkligheten. Karl May var Hitlers favoritförfattare. Denne tyske pojkboksförfattaren hade skrivit närmare 70 böcker som Hitler kommit i kontakt med redan som skolpojke i Linz. Karl May skrev indianböcker och romantiskt färgade äventyrsberättelser från exotiska miljöer. Hans böcker präglas av en detaljrik berättarstil med en realism som påminner om reseskildringens. Instruktiva uppgifter om hur indianer gör upp eld, detaljer om vapen, kläder och förråd. En del av sina böcker skrev May under långvariga fängelsevistelser. Han hade aldrig rest till någon av de platser han skildrade eller kommit i kontakt med främmande folk och miljöer. Bristen på sådan erfarenhet delade Karl May med den resovane Hitler. Under hela sitt liv fortsatte Hitler att läsa dessa pojkböcker. Speciellt under kriget refererade han ofta till Karl May. Hitler kunde hänvisa till Karl Mays inlevelseförmåga för att visa att det inte var nödvändigt att känna till öknen för att dirigera trupperna på krigsskådeplatsen i Afrika. Att Hitler på fullaste allvar betraktade Karl May som kunskapskälla berodde inte på att han misstog honom för en genuin medelsam äventyrare. Han var helt på det klara med författarens brist på erfarenhet. Tvärtom såg han Karl May som en slags kammarvisionär med en fjärrskådares direkta tillgång till en avlägsen verklighet. En annan gång nämner Hitler Karl May som exempel på att om man bara hade fantasi och inlevelseförmåga kunde man vara fullständigt främmande för ett folk. Så främmande som Karl May var för beduiner och indianer. Och ändå veta mer om deras själar, sedvänjor och livsvillkor än en folkpsykolog som studerat allt på ort och ställe. Karl May bevisade för Hitler att man inte behövde resa för att lära känna världen. Hitler hävdade alltså uttryckligen att fantasin kunde vara en pålitlig kunskapskälla. Detta röjer en viktig tendens hos Hitler. En oförmåga till kritisk distans till de visioner som trängde sig på honom. Speciellt på ett område där Hitlers erfarenhet var torftig fick denna tendens fullt svängrum. Vid bedömningen av främmande folk. Belysande i detta sammanhang är hans inställning till judarna. Antisemitismens klassiska skrift, Sions vises protokoll, det förfalskade dokument som skulle vittna om en judisk sammansvärjning för att uppnå världsherravälde, drabbade Hitler som en uppenbarelse inför vilken frågan om skriftens ursprung förbleknade. Hur dominerande dessa föreställningar om en judisk världssammansvärjning var hos Hitler kan illustreras med en av andra världskrigets märkligaste paradoxer. Ju sämre tyskarnas krig mot de allierade gick, desto mer skärptes utrotningskriget mot judarna. Trots en ständig kamp för att få rustnings- och transportresurser att räcka till prioriterades judeutrotningen. Denna tendens blev allt tydligare ju längre kriget fortskred. För att förstå denna skenbara brist på logik måste man göra klart för sig hur Hitlers antisemitism var beskaffad. Hitler såg juden som en undermänniska som likt cancer spred sig över världen, men som genom årtusenden hade lyckats bevara sin rasrenhet och därmed sin styrka, och som därför för arierna utgjorde den farligaste rivalen om världsherraväldet. I Hitlers föreställningsvärld rasade en kamp på liv och död mot denna den starkaste och farligaste av alla fiender. Att föra krig utan att ta itu med denna förmenta huvudfiende var för Hitler otänkbart. Och ju sämre kriget gick, ju fler tyska offer som krävdes, desto viktigare blev judeutrotningen. Enligt Hitler skulle ett förlorat krig inte bli slutet för nazismen. En storslagen tysk undergång skulle tjäna som inspiration för kommande generationer. Utrotningen av judarna skulle ge det tillfälligt försvagade tyska folket möjlighet att än en gång resa sig ur ruinerna. Natten mellan den 30 och 31 maj 1942 fäller 1000 brittiska bombplan sin last över Köln. Medan de tyska arméerna fortfarande förmår vinna begränsade segrar i öster riktar de allierade för första gången ett dråpslag direkt mot Tyskland. Förödelsen blir fruktansvärd. Anfallet är ett förebud om den eldstorm som nu ska drabba tyskarna. Stalingrad, den 31 januari 1943. Den sjätte tyska armén har inringats och tillintetgjorts. 91 000 tyskar tas till fånga, däribland 24 generaler. Och nu vet hela världen att tyskarna håller på att förlora kriget.
Konzert in einem Panzerkampfwagenwerk. In der Arbeitspause spielt das Orchester des Deutschen Opernhauses unter der Stabführung von Hans Schmidt-Isserstedt.
De sovjetiska arméerna rycker nu fram på alla fronter. I samband med de tyska truppernas reträtt har SS fått ännu en uppgift. Heinrich Himmler har givit order om att alla spår av de tyska massmorden ska utplånas. Arbetet utförs av en ambulerande specialenhet, Sonderkommando 1005. Medan den tyska krigsmaskinen långsamt bryter samman ägnar sig Sonderkommando 1005 åt ett slags förskönande ingrepp i historien. I god tid innan nya områden faller i ryssarnas händer ska massgravarna öppnas, liken brännas och skelettresterna malas till stoft i speciella benkvarnar. På de igenfyllda gravarna sås ogräs för att dölja platsen. Große Deutsche Kunstausstellung 1943.
Trotz der Stürme des Krieges kann die Kunst in diesem gigantischen Schicksalskampf ihrer Aufgabe dienen. Hier einige der ausgestellten Werke. Nacht, ein Gemälde von Willy Kriegel. Morgenröte, eine Brunnengruppe von dem jungen Berliner Bildhauer Robert Ullmann.
Hitler köper 48 målningar och skulpturer. För Hitlers museiplaner i Linz upprätthålls fortfarande en intensiv aktivitet. Arkitekt Hermann Giesler arbetar oupphörligen med ritningar och modeller. En allt större del av Europas konstskatter köps upp eller konfiskeras. Hitlers rekvisitörer förvärvar under 1943 och 44 ytterligare 3000 verk. Vermeer. Rubens. Vicelli. Amigoni. Över de tusentals insamlade verken upprättas noggranna register. I det krigsärjade Tyskland förbereds en evakuering av de depåer där verken förvaras. Konstskatterna ska överföras till en saltgruva i österrikiska Alperna. Normandie. Den 6 juni 1944. De allierades invasion har börjat. Paris. Den 20 augusti. De allierade styrkorna närmar sig. Tyskarna förbereder sig att lämna staden. Den franska motståndsrörelsen agerar redan öppet på Paris gator. Det är drygt 4 år sedan Hitler som segrare besökte den franska huvudstaden. Nu koncentreras fyrens uppmärksamhet åter på Paris. Den 23 augusti beordrar han att staden till varje pris ska försvaras. Om detta misslyckas ska Paris helt läggas i ruiner. Den 25 augusti befrias Paris. De tyska arméerna retirerar nu på alla fronter. Hitler har beordrat den brända jordens taktik. De allierade armén har överskridit de rikstyska gränserna. Kriget förs nu också på tysk mark.
Das wird der Feind in den nächsten Wochen und Monaten zu verspüren bekommen. Dass es etwas anderes ist, Paris und Bukarest. Und dass es etwas anderes ist, Köln und Königsberg zu besetzen.
Wohnstätten und Kulturdenkmäler sanken in Trümmer. Versorgungs- und Verkehrswege wurden unterbrochen, aber das Leben geht unter der Erde weiter.
Någon ordnad verksamhet i de sönderbombade tyska städerna är inte längre möjlig. Det som återstår av samhällslivet har gått under jorden.
Archive und Sachwerte wurden den Zerstörungen nicht erreichbar in Sicherheit gebracht. Die Verwaltung der Stadt hat sich der Forderung des Tages entsprechend angepasst. Hier gibt es kein Vorzimmer mehr.
Hitler förbereder sig nu för sin reträtt till den iordningställda bunkern under rikskansliet i Berlin. Auschwitz, den 27 januari 1945. Ryska trupper har nått dödslägret. Den 9 februari levererar Hermann Giesler till Hitlers bunker i Berlin den kompletta och just färdigställda modellen över Linds omgestaltning. I timmar hänger sig Hitler åt de dödsdömda planerna. Av Linds-projektet återstår nu bara ett misslyckat försök att förstöra det tänkta museets konstskatter. I den saltgruva i österrikiska Alperna där större delen av samlingen finns anbringas sprängladdningar. Om fientliga trupper närmar sig ska anläggningen sprängas i luften. Närmare 7000 av den europeiska konstens främsta verk skulle därmed ha förintats. De allierade arméerna närmar sig nu snabbt det inre av Tyskland. Det tyska motståndet blir allt mer kaotiskt. Den 1 mars beordrar Hitler genom Goebbels att den tyska pressen ska publicera artiklar om de puniska krigen. Den tyska kampen ska jämföras med romarnas krig mot Kartago. Man ska betona att det krävdes 3 långa krig innan Rom kunde säkra sin ställning i den antika världen. Trots fysiskt och psykiskt förfall förlorade Hitler aldrig greppet om sin omgivning. Konfronterad med nederlaget tycktes han få nya krafter. Skammen att besegras kunde bara kompenseras av det storslagna i undergången. Ur det totala nederlaget spirar den nya säden, deklarerade Hitler. Den 19 mars ger Hitler order om att invasionsområdena omedelbart ska tömmas på sin befolkning och att alla försörjningsanläggningar och sakvärden ska förstöras. Den så kallade Nero-ordern skulle, om den genomförts helt enligt instruktionerna, ha berövat det tyska folket varje möjlighet att överleva. Om kriget går förlorat är också folket förlorat, förklarar Hitler. Det är inte nödvändigt att ta hänsyn ens till de mest elementära förutsättningarna för tyskarnas fortsatta existens. Vad som blir kvar efter kampen är förresten bara de mindervärdiga, för de värdefulla har redan stupat. Det folk som Hitler hade valt åt sig hade svikit och får nu sin dom. De sovjetiska trupperna har nått Berlin. Jag viker ej, om en förrådd av alla bär jag dock fanan vacklande till slut. Min mun må leende och virrigt lalla, men först med mig ska denna fana falla och bli min stolta svepning och tribut. Med Hitlers egna ord som underlag hade Baldur von Schirach skrivit denna strof redan 1933. Som om slutscenen i dramat vore det viktigaste hade man så att säga börjat med att preparera slutet. För Hitler var undergången konstens högsta uttryck. Varje gång han i Bayreuth sett finalen i Wagners Ragnarök, hur den brinnande gudaborgen störtade samman, grep han i logens mörker den bredvidsittande Winifred Wagners hand och kysste den hänförd. För Hitler hade dramat nu blivit verklighet. Dess avslutning var hans sista och avgörande scenografiska uppgift. Efter nederlaget ingenting. Med Hitlers död störtar den nazistiska rörelsen samman. Inga slagord om fortsatt motstånd. Inga motståndsfickor där kampen fortsätter. Över en natt har nazismen berövat sina drivkrafter. En mardröm som tagit sig igenom till verkligheten sjunker tillbaka i overklighet. Långt borta från Tyskland, i segrarmaktens källarvalv, återfinns många decennier senare bilderna av nazismens ledare och förgrundsgestalter. Målningarna återkastar inte skenet av ett tänkt samhällsbygge, men antyder några av dess märkliga komponenter. Här finner man vid sidan av gauledare och partifunktionärer också läkare, utrotningsexperter och arkitekter. Svårigheten att ringa in nazismen med traditionella politiska begrepp beror ytterst på att den hade starka drivkrafter utanför vad man vanligen menar med politik. Dess drivkrafter var i hög grad estetiska. Dess ambition att med våld försköna världen. En av den nazistiska propagandans huvuduppgifter var att skapa ett klimat där brutaliteten kunde accepteras. Att överbringa budskapet att med skönheten som mål var grymheten nödvändig. Även motivet till nazismens mördande måste i hög grad sökas utanför politiken. Från de första morden på mentalpatienter till massmorden på judar saknas reella politiska motiv. Det var inte fiender som likviderades, inte heller motståndare till regimen. Det var oskyldiga människor vars blotta existens stod i konflikt med nazismens föreställningsvärld. Med Hitlers bild av hur världen skulle se ut. De nazistiska massmorden hade en civil karaktär som skiljer dem från det vi kallar krigsförbrytelser. Det var civila mord under militär täckmantel. Dunkelt tankegods, bizarra politiska idéer som utgjort ett slags undervegetation i den europeiska kulturen steg med Hitler plötsligt till ytan. Hitlers avgörande insats var att han gick från tanke till handling. Med dekor och propaganda skapade han av dessa traditioner ett gångbart politiskt budskap. Utan betänkligheter och utan hämningar omsatte han en absurd ideologi i en fasansfull verklighet.